Podplay.
Skåpet.
Peppe och Johanna. Peppe och Sandberg sitter i skåpet. Vad hände då?
Hej.
Jag håller mig lugn och sansad och värdig här i min lilla covid-karantän.
Berätta om din covid-karantän.
Nej, den har pågått ett tag nu, så att jag är praktiskt taget frisk, skulle jag säga.
Vet du, jag tänkte på att varför ingen har liksom kommit på, eller det kanske de har, att man är liksom took a trip to COVID Island. Är inte det fyndigt? Skulle man inte kunna ha det som en rubrik om man jobbade på en amerikansk tidning?
Va? Varför?
Ja, så Coney Island, COVID Island. Att det är som en liten så här fyndig grej.
Det var ändå ganska långsökt.
Va? Det är det inte?
Ja, nej, jag fattade inte den.
Man är på COVID Island. Man är liksom i karantän.
Visst, om man bor i typ Brooklyn, då kanske.
Ja, men jag är ju jätteinternationell i mitt mindset hela tiden. Det är ju det. Ni måste hänga med. Men Peppe, vad plockar du ut ur skåpet? Vad vill du ta till bordet idag?
Hör du, tack Sissan för att du ställde den mycket relevanta frågan. Jag tycker att vi ska prata om otrohet.
Åh, spännande.
Mm-hmm. Nej, men jag tänkte så här, alltså Sissan, du känner ju J-Lo. Eller Per känner ju i alla fall J-Lo.
Ja. Jag tänker att, vem känner inte J-Lo?
Om vi nu ska börja snacka om min bästis J-Lo. Så, Per då, han jobbade med amerikanska Idol. Hon satt i Idol-juryn. De var ute på någon slags här turné över hela USA. Alltså inte bara Per och J-Lo, utan ett gäng som jobbade med Idol och letade nya taranger. J-Lo hade liksom alltid ett crew med pers, många runt sig. I alla fall, de hamnade själva i liksom något rum där, och det blev lite så här, hur ska man liksom, vad ska vi snacka
apropå om? Apropå otrohet.
Exakt. Men då började hon så här öppna upp lite helt plötsligt, och hon hade en bekymmer med sin son, så det trasslade i skolan och han hade det kämpigt och svårt på något vis, och helt plötsligt satt hon och berättade det här för Per, och han fick det här liksom i knät och hade jättesvårt att förstå hur han skulle hantera det tillbaka, och det var liksom på engelska och man lite stressad och så då ville han liksom, samma dag hade jag ringt, för det var första gången mina barn hade fått löss, hade jag ringt Per helt skärrad bara, för då blev barnen hemskickade från skolan för de hade löss. Otroligt så här förnedrande egentligen, men så var det i alla fall. De blev hemskickade från skolan för de hade löss. Jag ringde Per bara, de har löss, fan vad äckligt, så här. Så Per bara grabbade efter det liksom första halmstråt han kom på när J-Lo satte med tårar i ögonen och berättade om sin son, och Per bara, well, my kids have lice. Och hon, jag vet, det blev otroligt speciell stämning helt enkelt. För Per kände direkt att det här var en otroligt konstig sak att säga. För vem fan bryr sig? Nummer ett. Nummer två, J-Lo bryr sig absolut inte om att hans, och också det som hon hade berättat för ändå liksom en ganska så här, hade lite dignitet. Så kom det den här snubben och bara, my kids have lice.
Det är väl en jättebra inkörsport ämne, otrohet, för att hennes ex-snubbe anklagas ju att vara otrogen mot henne.
Jag måste ändå direkt säga, vad vet vi egentligen? Alltså jag tänker, de kanske hade, alltså har hon någonsin sagt någonting om att ja, han är otrogen, jag hatar honom för det. Alltså, även om det går massor av rykten om att han är otrogen. Visst, det kanske är, fast de kanske har ett öppet förhållande. Vad vet
vi?
Ja,
vad
vi, liksom?
Vet vi? Nej,
vad vet vi?
Ja, så det är så, det där jag tycker är så märkligt med när det kommer såna, den här sortens artiklar. För att det finns så himla många sätt som, gud, jag låter helig nu. Men det finns så många sätt att leva sitt liv på. Och vad vet vi om J-Lo och vad han nu heter? A-Rod, heter han det?
A-Lo. J-Rod.
Exakt. Jag vill inte förstöra ert
Nej, okej då, men vad har ni för inställning? Till otrohet då?
Men jag tycker faktiskt inte att det är hela världen.
Alltså, eller, så är det sant?
Nej, men jag, är det så? Har du varit utsatt för det?
Inte vad jag vet. Jag går ju också omkring och tänker att ingen i hela världen skulle väl någonsin vara otrogen mot en person som mig. Och jag tänker att man har ju haft en annan pojkvän genom tiderna. Så jag tänker att det är ju rent statistiskt sett det är ganska osannolikt att jag ska ha gått genom livet utan att ha blivit bedragen. Men ändå i mitt eget lilla universum tänker jag, fan, om man har det här, om man har mig, så...
Mm.
Men och
jag kan nog säga att jag också är där.
Ja, du också
är. Men Peppe, tror du att du skulle ha, alltså om Magnus skulle komma och sätta den och bara, du, förlåt älskling, jag slant.
Och min penis slank in i en annan vagina.
Precis, jag bara råkade.
Nej, men
den bara var där.
Alltså nu låter det som att jag skulle ta det här otroligt lättsinnigt. Men jag tänker verkligen att om man lever jättelänge tillsammans med en annan människa, så kanske det kommer en otrohetssituation som man kan förlåta. Det finns ju otroligt många olika grader i helvete. Jag tänker att om Magnus skulle ha haft en relation med någon av er till exempel under flera år, det ska kanske göra det svårt för mig att gå vidare. Men att om det verkligen var en engångsföreteelse, tror jag faktiskt kunde förlåta honom.
Men för att du skulle kunna se det bara som en sexuell grej, men skulle du inte liksom ert liksom alltså det bond of trust liksom alltså det just förbrukas?
Jag tänker så här att det skulle ju verkligen, det är ju lätt att sitta och säga det här nu, jag tror det känns som någonting skulle nog gå sönder, alltså som vi kanske kunde reparera. Det skulle vara en liten spricka i vårt förhållande. Jag säger inte att jag skulle vara så här, men vad fan, det är okej, älskling, tror jag knappt att jag skulle reagera. Men jag tänker att vi skulle antagligen inte skilja oss. Jag skulle antagligen hata honom lite inombords. Men jag tänker att det kanske inte ändå är orsaken att krascha, ändå ett ganska bra liv vi har. Jag vet, alltså det här med att man ska leva hela livet med att bara liksom ha sex med en person efter att man har gift sig, kanske det inte är möjligt för alla.
Nej, men Peppe, du har väl legat med andra innan du träffade Magnus?
Ja, men gud ja, det har man väl ändå haft. Men
ska
You've been around.
Nej, men gud, jag låter otroligt liksom. Jag såklart har ju också känslor och det skulle vara fruktansvärt och hemskt. Men jag tänker att jag tror kanske ändå inte skulle reda till skilsmässan.
Nej, men jag tycker vissa dagar så känns det så här, ja, det skulle man överleva. Mm. Och andra dagar bara, han skulle dö. Men sen kan jag också få känna, när man pratar om det så här, då känns det som att man jinxar det. Det känns som att okej, om jag sitter och säger så här nu, då kommer det här ske sen. Och du vet, att man bara, förstår jag hur jag menar?
Jag förstår, men man kan inte jinxa. Det är viktigt att komma ihåg, liksom man kan inte jinxa någonting. Det måste man komma ihåg.
Men det kan man visst det.
Nej.
Ja, det kan man.
Tror du inte på jinxen, Peppe? Stackars dig. Du har ju verkligen satt dig själv i skiten om du inte fattar att jinxen är på riktigt.
Det är som, jag vågar ju inte ens säga att jag är över covid-gränsen än. Bara för att jag hörde att okej, okay, på...
Men gud, frigör er själva från jinxen.
även om själva det som då sägs, som kallas den andra vågen, ska slå in på dag 5 eller 6, sägs det. Och det har jag passerat nu för länge sedan. Känns det som att, ja, fast min andra våg kanske kommer in på, vad är det, dag 7, dag 8, någonting sånt där.
Alltså, jag skulle aldrig...
Plötsligt då jag finner mig själv på IVA.
Nej, men... Usch. Jag skulle aldrig våga utmana jinxen. Eller ja, det gör man ju ibland. Men det känns när man utmanar jinxen, alltså. Peppe, jag kan inte ens förstå hur du ens... Alltså, bara att säga... att man inte tror på jinxen är liksom att verkligen be om det.
Jag säger Peppe, det. Fuck you, jinxen. Du existerar inte.
Jag vet inte om jag ens kan träffa dig. Det kommer att du får liksom the cheese touch som i den här boken. Alltså att det smittas av sig på något sätt.
Det är nu, hela vår Örebro-resa försvinner nu bara för att du har sagt att du inte tror på jinxen. Jag ser den försvinna. Men okej, berätta nu för mig. För det här blir jag mer intresserad av. Faktiskt en otroheten. Hur ser ditt liv ut som inte tror på jinxen? Hur lever du? Ett glatt och obekymrat liv.
Ja, och du är därför en så fruktansvärt tråkig person. Men alltså, jag kan vakna på morgonen och känna, nej, det här kommer nog att bli en riktigt bra dag. Och då blir det. Alltså jag tror heller inte på manifestationer om jag ska, om man får slänga in en till grej i grytan.
Och vad innebär manifestationer som du ser det?
Nej, men det är väl någonting som också, det är väl besläktat med jinxen. Man säger, nu ska jag manifestera.
Säg det till universum så händer det.
Ja, men verkligen. Det är som det där the secret. Nej, fan, det är ju shit på liksom. Sen tycker jag att man kan visst ha liksom målsättningar och bestämma sig för att nu ska jag röra mig i den här riktningen. Det tror jag på. Men jag tror inte på att man kan viska ut någonting i universum och sen styr universum upp det liksom.
Nej. Men Peppe, du har missförstått. Det handlar liksom inte om magi. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om, säger man så här, jag skulle vilja omsätta det här målet med mitt företag. Om man bara kastar ut det i universum, det är ju liksom inte att så här, okej, universum fixa det, utan det är ju, och liksom, har man sagt det till sig själv,
ja, men det är en målsättning.
Så blir det i de, nej, det är ju lite någon slags manifestation.
Men vad
är det är ju också en målsättning.
Nej, men en målsättning är en annan sak. För det är ett så här väldigt konkret. Det här ska hända då och då och då. Det fixar inte jag, det blir jag stressad av. Men om man däremot ganska tydligt kan se framför sig någonting som man gärna vill ska hända, då brukar det ju ofta bli så. Men om man utmanar jinxen och mitt i det här säger att så här, jag är säker på att vi kommer klara det innan det och det, det är då det inte händer. Så jinx, mål och manifestation. Extremt luddiga begrepp som man alltid måste förhålla sig till, Peppe. Men det är jävligt modigt att gå runt och leva på det här viset, Peppe.
Ja. Men det är en inspiration för oss alla som går runt och inte vågar säga saker rakt ut.
Men hörni, om vi ska liksom prata, bara återkoppla till otrohetstemat igen, så vill jag säga att jag tror absolut inte som du, Peppa, att det går att gå vidare från en otrohet. Och alltså, det beror ju såklart på vad man har för deal, så att säga. Men har man en deal som är så här, vi är exklusiva, vi är med varandra, och någon bryter den överenskommelsen på eget initiativ utan att liksom, ja, få det okejat från annat håll, då är det ju någonting som är så i grunden förstört. Och jag kan i och för sig tänka mig att om man har det pissigt som fan av någon anledning, att det är så här, vi snackar inte riktigt, det är något som ligger mellan oss, vi når inte riktigt fram. Det behöver inte vara så pissigt, men man kanske är liksom, när man är inte riktigt i samma loop så, då kan jag absolut förstå att det händer och då går det säkert att lösa. Men tänk att man är det. Man är i samma så här, håller varandra handen och skippet i hoppar glatt liksom. Mot framtiden. Och en bara så här, fast jag också skippet i hoppar med en annan person lite grann. Det skulle ju vara, jag vet inte hur jag skulle någonsin skulle kunna komma över det faktiskt. Säger jag som alltså har varit otrogen, inte mot Per, men mot andra personer.
Nej, men om man
skippet
i hoppar tillsammans med en annan person, då måste man väl också tänka att det är någonting som pågår alltså under lång tid då, tänker jag. Eller hur? För att det är ju också två olika saker, om det pågår länge eller om det är en engångs.
För mig är det inte så stor skillnad, tror jag inte. Jag skulle bli exakt lika rosenrasande på båda, tror jag.
Men arg får man bli. Men skulle du skilja dig då?
Bra fråga. Ja, det skulle jag nog faktiskt göra. Alltså, du vet, här får man liksom Cecilia Blankens på ett jävla fat. Nej, det trasslar man inte bort. Då kan man gå och hålla på och fjanta sig någon annanstans. Då kan jag gott ligga på någon annans fat istället.
Men finns det så många bra fat? Det finns det kanske.
Nej. Ja, men då kanske
det finns
mitt eget
inte.
Fat.
Fast man kan, ja, precis. Man har ju sitt eget fat alltid.
Ja, det har man alltid. Det är intressant. Men Johanna,
plötsligt
du då?
Så flyttar jag in hos er. Nej, men jag känner nog precis som Sissan, tror jag.
Jaha.
Jag sitter och väger allting här medan jag hör er prata.
Ja. Men det är ju en jätteklurig fråga, och sen händer det och då vet
du
fan förvånad. Vad man gör.
Nej, men alltså, nu vill jag ju inte säga att jag tycker inte det ska vara cool om Magnus skulle ligga med någon annan, men jag tror jag skulle förlåta honom om det verkligen var, det var inget, det var liksom, det var en enkvällsgrej. Någon har träffat, någonting hände. Han var inte att fylla en ursäkt, men det kanske är en förklaring. Och ja. Nu är det ju han som klipper den här podden, så han kanske känner att han plötsligt fick en helt ny öppning. Men jag tänkte också, men var går gränsen då? Han har liksom en penetration, eller säg liksom, okej, säg att Perla och Fredrik, om de hånglar med någon annan på en fest. Är det otro? Liksom, är det tillräckligt mycket otrohet för att de ska få sparken från ett äktenskap?
Ja, men,
så här, oh, hångel är ju det härligaste. Hångel är ju det här, det är ju härligare. Ja. Hångel är ju härligare än ligga oftast.
Verkligen. Men fråga kuken vad kuken tycker om det. Får ett annat svar. Nej, men jag skulle säga så här, ett hångel och ett ligg, det är ju alltså absolut att det är, man har ju hunnit man har ju fått fler chanser att bromsa sig och som man ändå tackat nej till om man går hela vägen så att säga. Men jag tycker ändå att det är någon form av liksom förtroende som är brutet redan vid ett hångel faktiskt. Men däremot, alltså jag har varit väldigt, alltså så här, innan i ett tidigare liv så kunde jag vara väldigt väldigt svartsjuk. Men samtidigt som jag också alltid hade ganska avancerade flörtar på sidan av i förhållanden, eller alltid, men det hände. Så det var ju lite, det var ju ett mindfuck för mig själv.
Men är det inte ofta så att det som man, alltså det är ju precis som det här att det som man stör sig mest på hos andra är det som man själv
gör. Det tänker jag så ofta
eller
på.
Eller saker man själv har.
Ja. Jo.
Men precis. Jag har väl aldrig varit särskilt svartsjuk av mig på det sättet. Jag kunde mer, alltså jag minns i början av mitt Fredriks förhållande så var jag mer som svartsjuk liksom på Filip, för att Filip fick så mycket tid.
Du ska säga
det var sällan kanske. Men det var sällan som jag var nog svartsjuk på brudar liksom.
Men alltså jag kan däremot tycka så här, ibland om jag, det här är en typisk situation kanske på något, i så här jobbsammanhang där Per känner mycket folk och har jobbat med mycket folk och har haft lite olika så här, ja men positioner, och jag vet att, ja men du vet, man vet och man ser att det finns, du vet, singelkvinna samma ålder tycker att han är kanske härlig så, och man märker att det liksom fjädras upp sig lite om man är kanske på samma, om man är på Kristallen, låt oss säga efter festen på Kristallen, och man ser att det finns någon viss kvinna eller två som liksom strutsar upp sig. Det kan jag tycka är så kul för honom. Det känner jag bara.
Men tycker du att han blir lite extra sexy då? Tycker du att han är sådär?
Ja, det kan jag tycka faktiskt. Absolut. Ja, det kan jag nog tycka. Jag tror tyvärr inte riktigt att han fattar det jätteväl. Alltså. Men jag kan ju se att det händer ibland. Och jag tycker verkligen att han kanske tar in det på något lite så här, liksom subtilt sätt då, för att han inte vill så där och se flörtig ut för att då tänker han att det kommer raseriet från frugan sättandes, men jag kan verkligen unna honom en så här, eller en personalfest när jag inte med, om han sitter i något hörn och snackar med liksom projektledaren och dricker vin och bara blir lite så här go med, underbart. Det kan, alltså det skulle också även unna mig själv, så därför
ska jag precis fråga
dig. Unna honom det.
Ja. Precis, ja, men det är ju liksom att se folk få uppskattning eller att få uppskattning, det är ju inga konstigheter. Det är ju bara mysigt åt alla håll.
Men du, Johanna, som är gift med en äkta kändis, du måste ju ha stött på det här massor med gånger.
Nej.
Va?
Nej, jag tycker inte det.
Jo, men det har du ju.
Alltså du menar raggig uppskattning? Ja, men så här folk på krog. Ja, men det var väl mer då förr i tiden. Men nu är det ju inte, och menar, mitt minne är som det, så jag vet inte. Nu känns det som att det kommer så här, höra av sig 40 pers. Jo då, jag gjorde det här och här för det. Vet. Och jag bara, tack Peppe och Cecilia för att ni tog upp det här ämnet.
Öppnade Pandoras
box. Kul att så många har legat runt. Usch, kommer jag behöva skilja mig? Det var efter det här avsnittet.
Men det är väl det som alla gör just nu. Jag känner också att det blir som en epidemi ibland. Alltså när någon i kompiskretsen skiljer sig, liksom inser resten att ja, man kan göra så. Och sen, ja men...
Freedom!
Bara... Ja. När det ryker, alltså, om jag ryker, då ryker ni med. Det ska ni veta.
We're going down with you, som vi säger här.
Ja, exakt. Nu är det tre amigas. Vi rör oss mot Örebro.
Men alltså, allt fler kvinnor i så här 40-årsåldern som jag talar med drömmer ju om kvinnokollektivet. Alltså, istället för att folk skiljer sig och istället för att vara så att gud, att nu ska vi träffa, nu vill jag träffa en annan man, också i och för sig gifta kvinnor, och kanske framförallt gifta kvinnor, drömmer ju om det där liksom, att bo tillsammans med ett gäng andra kvinnor och sen ha kanske en man eller en älskare vid sidan om som hälsar på ibland eller som man kan gå ut på och dejta med. Och sen lever man bara tillsammans och har det ganska härligt med sina kompisar.
Ja, det... Jag har noll drömmar om kollektiv. Har aldrig haft kollektivdrömmar.
Det här var våra planer på att avsluta våra dagar i Malibu då. Det var bara snack.
Ja, men det är en annan sak. Jaha. Det är ju inte ett kollektiv. Då är, nej, alltså, nej. Alltså, om man är två, tre personer, då är det inte ett kollektiv.
Man behöver ju inte vara liksom 50 personer eller ens 20. Man har liksom sina närmaste vänner som man tycker om och liksom vet. Och sen har man behöver inte dela rum heller. Jag tänker inte en sovsal nu med sådana här bunkbeds. Kanske, och till och med kanske egna badrum om man vill. Men, alltså, men ändå så här att om någon är, om man har barn som behöver barnvakt så kan man vara så här, men jag drar nu. Folk plockar upp sina egna kläder, liksom, torkar av diskbänken och liksom känner inte att, jag har en teori om att ingen man har någonsin städat köket till 100%. Alltså när människor städar efter sig, städar de till ungefär 92%. För att innerst inne känner männen att det egentligen inte är deras uppgift. Och de tänker, och de känner, jag menar, det här är ingenting som de aktivt tänker. Det finns bara en grundläggande tjänst att det, är liksom, det angår egentligen inte dem. Och när de städar köket så är det egentligen en tjänst de gör till, om man lever ett heteroförhållande, till kvinnan i familjen. Men tänk att det är med kvinnor. Där är diskmaskinen inplockad och diskbänken avtorkad.
Nej, du har inte levt med mig,
Peppe. Nej, du har heller inte levt. Du får nog, vi får tydligen inte, vi kommer direkt,
nej, vi kan inte.
Dag ett grusa
det blir din, inget kollektiv för oss tre.
Grusa. Nej. Ja, men så här är det också att jag stör mig ju på de flesta människor väldigt mycket. Alltså inte så, men jag menar, om man ska bo ihop, det är ju jättejobbigt verkligen. Och jag stör mig ju förstås även på Per, men där har vi ju nu levt så länge ihop att man
skämtar om det.
Alltså han vet, ja, han vet exakt när han är som mest störig liksom. Och då växlar han upp det lite extra så att det liksom istället blir kul, för att jag liksom blir så irriterad så att han, ja, det blir fnissigt istället, för att man vet så väl vad liksom, ja, Man bara har kommit över någonstans gräns där man bara släpper det och det blir som en så här. Ja, men det kan ju vara till exempel alltså Per går upp på morgonen, ser ut då ganska exakt, ni vet, en så fågel som har flugit in i en ruta. Den ramlar ner på marken och ser så här tuffsig och också helt bäng, bara går runt och liksom klarar liksom inte att förstå vilken riktning han ska gå i, kan absolut inte flyga, kan inte göra någonting. Där har du Per på morgonen. Min irritation när den här fågelversionen av honom bara snurrar in och också går, allt går så fruktansvärt långsamt. Och då, ja, då säger han ju, då vet ju han att jag är så irriterad att jag bara liksom kokar. Men då kan han istället, då liksom kan han vända på det och göra någon kul liten, helt plötsligt. Ja, jag vet inte.
Har ni sett Husdrömmar Sicilien?
Nej.
Ja, det har jag sett.
Ett program som gick på SVT. Det finns säkert fortfarande på SVT Play. Jag såg nu att det skulle komma en säsong 2. Jag brukar liksom sällan kolla på sådana här. Den här såg jag någon gång i höstas. Den handlar ju alltså om ett svenskt par som köper ett förfallet hus på Sicilien. Mm. I en liten ful by på Sicilien. Inte liksom en så här pittoresk by, utan en ful by. Men jättefint hus och det är superförfallet. Allting måste renoveras. Och mannen är väl liksom väldigt händig och kvinnan hon är inredare. Alltså hon jobbar med inredning och har supermycket bilder i huvudet av hur det ska bli. Och så följer då deras renoveringsresa på Sicilien. Och den irriterar mig så mycket men jag kan inte sluta titta.
Vem irriterar dig mest? Vad irriterar dig mest?
Nej, men det är kvinnan såklart. Alltså hon är så otroligt irriterad. Alltså jag beundrar henne. Hon har en otrolig formkänsla. Hon är så kreativ. Hon ser lösningar och hon bara kämpar på. Du vet, när man ser henne så här gå, hon konkar jättetunga grejer som hon har fraktat från Sverige och hon har någon barnvagn och hon har ett barn som samtidigt vill köpa tuggummi i någon liten pytteliten tobaksaffär. Och hon bara, du vet, hon ger aldrig upp. Hon bara kämpar. Och det är så irriterande och det blir så vackert och det är så konstigt. Och henne såg jag igår på Insta att jag bara, nej men jag kan inte börja följa henne för jag kommer förstöra mig själv. För jag kommer börja alldeles för ofta titta på vilka irriterande saker hon har för sig för att det är så mycket ansträngningar. Förstår ni vad jag menar?
Ja, men det är ju en sak att liksom störa sig på en person i TV men, och en i verkligheten.
Och hon köper opraktiska små vackra juiceförpackningar bara för att de är vackra, fast de väger liksom 5 gånger så mycket att bära upp för backarna än en ful liten tetra som man själv skulle köpt för att man är lite lat och helst inte bär så mycket.
Ja, men det är de där, som där uppe här också, han går alltid, han har inget emot att gå the long, den liksom omvägen bara för att liksom det ska bli lite trevligare stämning. Han har varit bortrest i veckan och jag har verkligen tänkt på hur mycket mindre liksom han är den där som liksom lägger fram små servetter under besticken. Han sätter på bra musik på morgnarna när den här påkörda fågelpappan kommer väl vaknar till när i köket, så är det alltid små skoj och bus med barnen och när man åker bil så kommer det lite musik och han har satt på stolsvärmen i bilen redan innan man sitter där. Allt det här lilla som gör det lite trevligare har han gemensamt med den här italienska svenska-italienska inredarkvinnan. Och det är ju så otroligt för alla, härligt för alla runt omkring som får njuta av det där.
Oh, när hon beställde en målning på väggen innan rummet hade renoverats.
Ja.
Åh, oh, det kröp. Det kryper igen.
Hörrni, jag skulle vilja koppla tillbaka till ämnet curlande som vi pratade om förra veckan. Vi kom väl inte egentligen någon vart så där, utan vi bara kom fram till att det var ett komplicerat ämne. Jag har en gammal kompis, hon är egentligen en ex-pojkvän, stora syra, men i alla fall, hon har också lärt känna min stora syster och sådär, så att hon är väl någon slags vän till familjen, eller vad man ska säga. Hon och hennes man gifte sig någon gång, kan det varit tidigt 2000-tal. Jättefint bröllop och jättekul fest och ja, alla var lyckliga. De fick 3 barn i snabb följd och sen helt plötsligt så hände det här overkligt tragiska att han blev sjuk och gick bort på ganska kort tid.
Åh fy, vad hemskt.
Ja, och hon hade då var själv kvar med de här 3 små barnen. Ja, det var ju hemskt. Jag träffade henne för ett litet tag sedan. Då pratade vi inte om det alls, men de här barnen har ju liksom blivit stora tonåringar nu. Och då pratade vi om, på ett annat curlande, att hon var så här, I mean, hur ska jag kunna hålla ordning på 3 barn som är tonåringar när de kommer hem och inte? De är ju hon har gjort ett, jag menar, det är ju 3 så här perfekta nej men perfekta barn, men det är 3 liksom ansvarstagande
välartade
barn. Välartade barn, ja precis. Men hon sa, hur ska jag kunna liksom ha koll på de här 3 barnen själv när de kommer hem och inte kommer hem, och hur ska jag kunna tjafsa och diskutera det med dem? Så hon har helt enkelt bestämt sig för så här, att jag går och lägger mig på kvällen, ni kommer hem när ni vill, väck inte mig, vi ses. Och så har de inga så här tider, ingenting särskilt att förhålla sig till. Och jag berättade den här historien om hennes man först, att han då gick bort, för att jag tänker att har man varit med om något så traumatiskt som att förlora sin livskärlek på det viset, så kanske man har ett annat förhållande till att förlora allt. För hon är så här, jag går åt helvete, då får jag ju veta det ändå. Jag kan ju inte göra någon skillnad ändå när jag ligger där hemma i sängen och väntar. För hon ville helt enkelt bara säga, jag pallar inte oron för 3 barn som är ute. Jag måste bara ta mig. Hon sa att hon har fått jobba i flera år på att komma dit, att bara kunna vara så här, jag måste våga lita på att det här funkar. För att jag kan inte bära den här oron för de här tre barnen själv. Och de måste få vara tonåringar och vara ute. Jag kan inte tvinga dem att komma hem 8 på kvällen eller ringa mig en gång i halvtimmen. Så hon fick helt enkelt bara gå
släppa
den
det.
Vägen istället. Ja.
Mm. Det låter ju otroligt fint och stort av henne. Och man fattar att det har tagit mycket jobb att komma dit. Men menar, det finns väl alla sorter. Jag vet ju folk som går åt andra hållet som har varit med om liksom liknande saker.
Ja.
Och det verkar ju svinjobbigt, för då är man ju konstant orolig.
Ja, men precis. Och det var väl det hon insåg. Mot den bakgrunden hon har, så kände hon väl att det naturliga är att man så här, jag vill inte förlora något mer i mitt liv. Mm. Men då skulle det också bli hennes liv att ständigt vara rädd att förlora igen, kan jag tänka mig. Och då kanske man så här aktivt bara hela tiden väljer att sitta i kanoten som är så här, vi får ta det då i sådana fall. Just nu är det inte så. Och det försöker jag njuta av.
Hur kommer ni själva bli, tror ni? Alltså när era barn kommer börja vilja gå ut. Jag har så himla svårt att se framför mig hur jag ska reagera.
Fan vad svårt. Jag tror att Magnus kommer att vara den som åker och hämtar Vidde och Miles mitt i natten.
Ja, det kommer han vara.
Ingen stör min sömn, så jag kommer verkligen vara timme, inte stiga upp.
Ja, men jag blev faktiskt väldigt, väldigt inspirerad av det där. Jag har verkligen tänkt på det, att det är ju helt sant. Jag tänker att när man har tre barn som är i tonåren, det skulle ju potentiellt kunna bli en fasansfullt, alltså. För jag har också, jag har verkligen tagit mig igenom ett liv av mycket katastroftankar och tycker inte att jag har det så mycket längre. Men just det där att någon ska liksom försvinna, det är någonting som bara sitter i mig från barndomen, och jag rusar upp i panik direkt om så ett barn, om jag inte får tag på ett barn och den är en halvtimme sen hem, då har jag redan liksom ringt åtminstone tre olika andra föräldrar och börjat fråga runt och sådär. Jag kan inte hantera det där värdigt, alltså.
Det där är ju också förresten apropå jinxande, att man gärna vill hinna tänka alla tankar som möjligtvis skulle ha kunnat ske, för då kommer det inte ha hänt. Det som man har kunnat tänka har oftast inte hänt.
Smart. Det är det.
Så det är ett jinx. Det är ett jinx-tips till dig, Peppe.
Nej, men så för mig som då har väldigt lätt att rusa i panik kring det här, så tänker jag nog ändå. Alltså jag blev otroligt lockad av tanken på att kunna komma dit. Att jag bara är så här, så nu går jag och lägger mig. Det får bära eller brista. Mm. Samtidigt så vill man ju förstås kunna så här, jag stänger väl inte av telefonen, utan jag skulle väl ändå så här, du vet, ring om det är något. Så.
Det är verkligen iskallt. Ja. Telefonen. Telefontiden öppnar igen klockan 20:30 på morgonen.
Jaha, oj då.
Men inte för jag har fått mitt kaffe.
Mamma läser tidningen. Om du håller på att bli mördad, får du höra det lite senare. Hörrni, jag håller på att skriva ett längre reportage om att USA antagligen, eller demokraterna håller på att försöka få igenom ett beslut att avkriminalisera cannabis i USA. Och eftersom vi har talat så mycket om droger, så tänkte jag bara kort berätta liksom vad jag har lärt mig. Avkriminalisera, det är ju inte samma sak som att legalisera. Avkriminalisera innebär att du inte blir dömd. Det klassas inte som ett brott. Det kan fortfarande vara förbjudet, men det klassas inte som ett brott. Och det här är ett steg för att helt enkelt tömma fängelserna på svarta män. För att svarta män blir, alltså hela USAs drogpolitik har varit otroligt rasistisk. Alltså svarta män har dömts för brott som vissa droger har liksom klassats som traditionellt svarta använder, har klassats som mycket farligare och ger mycket tyngre eller mycket längre större straff än det som sådana droger som vita använder. Och sån här avkriminaliseringen handlar om att helt enkelt få folk ur fängelserna, få inte liksom beröva familjer, pappan, och helt enkelt för att spara skattepengar. Och de delstater, New York legaliserar ju nyligen i april, 1 april tror jag det var, också cannabisprodukter. Och då räknar man med att få in så enormt mycket skatte, skattemedel för det, att man ska kunna satsa väldigt mycket på att se liksom drogmissbruk som en sjukdom snarare än ett brott, att verkligen hjälpa folk som liksom satsa på rehabiliteringscenter och satsa väldigt mycket på pengar på skolor för att folk ska få en utbildning och liksom skaffa sig ett yrke.
Fast det är ju lite tokigt att vara så här, här kan ni köpa droger. Och sen bara, ja, nu blev du sjuk. Jag menar, det är ju som att vara så här, ja. Ja, det är ju i och för sig exakt som cigaretter.
Jag fattar.
Här, men... rök, jaha, nu fick du lungcancer. Mm. Ja, det får vi ta hand om.
Men tydligen...
för de flesta blir ju ändå inte beroende utan kanske använder det på ett annat sätt än
men
att tydligen, det är beroende.
Enligt Gud, alltså tydligen är det så här, enligt de forskningsrapporter jag tog del av nu, så är det ganska, börjar det bli allt mer osexigt att röka weed i USA. Jag menar, när Elon Musk och Martha Stewart är öppna med att göra det, tappade liksom lite sin glans på något sätt. Det är inte så attraktivt längre. Mm. Att det är inte, man är inte som inte cool när man röker.
Ja, men det är väl bara alltså, något som alla gör, typ.
Ja, fast bland tonåringar har det tydligen gått ner. Alltså, det är färre tonåringar som röker. Alltså, men det är det som vi har talat om, att det nya, det här Generation C är liksom på något sätt väldigt mycket präktigare än tidigare generationer, som dricker mindre, knarkar mindre och har mindre sex och liksom gör mer TikTok-videos.
Ja, men det är ungefär som man tänker sig att Malou von Sievers skulle vara så här. Bara röker en fet. Då skulle hon ju vara total influencer på gräs. Alltså det skulle vara otroligt ohippt bland kidsen om liksom ansiktet för gräs var Malou von Sievers. Så ja, jag kan verkligen se att det kanske är jättesmart att ta bort spänningen helt från det. Då blir det bara så här van. Då blir det så här folköl på något
men
sätt.
Det var väl också...
Fast då flyttar man väl bara till... Det är ju inte som att man inte vill ha någon kick. Jag menar, då flyttar man... Om Malou von Sievers tar gräset, då flyttar man väl sig bara till något lite värre.
Men jag tror faktiskt att den här nya generationen revolterar genom att vara snällare. Att det är mycket mer provocerande att vara liksom präktig än att röka weed.
Nej.
Men för att se,
nej, tror du det på riktigt? Ja, men, alltså man vill ju att det ska vara så, men jag undrar det. Ja.
Men det var väl så här som, alltså på tal om att liksom förstöra ett brand. Jag kommer ihåg Jersey Shore, när var det Gucci eller var det Chanel som skickade liksom en Gucci-väska till Suki för att dra ner liksom på brandet, varumärkets värde. Och det är väl det som liksom Elon Musk och Martha Stewart har gjort.
Jag vill bara säga ett par ord till om droger. Mm. Så vi pratar ju tydligen väldigt gärna om det här ämnet.
Drogsegmentet.
Jag förstår inte varför. Ja, precis. Veckans drogsegment. Mm. Jo, att jag har ju... jag läste någonstans... Eller om det var du som berättade, Johanna. Eller om det var du, Peppe. Någon berättade. Jag fick informationen till mig att det här opiater, alltså heroin och fentanyl och sådär. För man, när man ser... heroinister stå som en ostbåge i någon vägg, så undrar man lite så här, vad fan är grejen? Det ser inte så jävla festligt ut liksom. Men så var det någon som berättade att det ruset är liksom som att komma tillbaks till sin så här barndoms totala trygghet. Ni vet, ligga nerbäddad i en vagn. Inte för att jag kommer ihåg det, men man kan ju föreställa sig. Eller att man bara är så här totalt stilla i nuet och fullkomligt trygg och omhuldad av kärlek. Det är det ruset ger. Och då kände jag att där har vi något jag verkligen ska passa mig för.
Ja, verkligen. För att, det är det här att få ligga nerbäddad i en åkpåse, ja, och köra oss runt. Ja, är det så det känns?
Det är så,
då är det dit vi ska.
Exakt, det är dit vi inte ska. För att jag har liksom, jag är ju inte så, jag brukar ju tänka att jag inte är den som, jag har liksom inte någon sån här, vad heter det? Att man inte blir beroende personlighet kanske sådär. Men när jag läste det, då kände jag att det där skulle jag absolut kunna åka dit på. För jag insåg också att folk söker kickar, och jag är ju precis tvärtom. Jag är konstant jakt på åkpåse känslan alltså. Den är jag alltid ute efter. Och det är därför jag nu tycker jag har börjat utveckla nästan en osund längtan till min bastu. För det är liksom...
Ja, jag påsläpper det. Men hörni, får jag komma med ett tips då? När vi talar om opioider. Alltså det finns en bok som heter Den amerikanska epidemin som kom ut för några år sedan av Johan Kullberg som är en svensk journalist som handlar om hela opioidkrisen och hur otroligt cyniska läkemedelsbolagen var och mutade läkare att skriva ut opioider. Det är liksom det som det är den vanligaste dödsorsaken i USA. Alltså det dör otroliga mängder människor av det och det är så otroligt beroendeframkallande. Jättebra bok. Man behöver liksom inte vara rädd för att det är bara en enda lång tråkig forskningsrapport utan den är liksom nämligen bra journalistik.
Jag tog också Prince ifrån oss när igen. Och nu vill jag ju självklart veta om ni fick, om det var så här, ingen vet, ingen hör, du kan gå vidare med gott samvete. Vem skulle ni då liksom lura in på kammaren en kväll?
Mm-hmm. Okej, om det här liksom, om det handlar om kändisar.
Då menar jag en mer känd person. Ja, precis. Per. Vi behöver inte...
Exakt. Nej, jag säger... Jag säger Donald Glover eller det otroligt oorganella Harry Styles. Mm,
du får slåss med mina döttrar
vänta,
om honom.
Vänta lite. Stopp och blägg. Vilka otroligt märkliga val.
Va? De var ju jättebra. Nej. De var ju perfekta.
Danny Glover känns
tyst
inte han.
Tyst på dig, Justin Bieber. Ja. Tyst på dig, Justin Bieber.
Danny Glover tänker jag har lite så här... Vad heter han? My precious kropp.
Va? Va?
Talar vi om samma person nu?
Va?
Donald Glover.
Nu Sissan,
nu får du
backa.
Ja, nej, men jag vet väl hur han ser ut. Jag bara känner
nu tror
att han...
du att vi pratar om Danny Glover.
Nej, snälla någon. Det tror jag inte. Men tack för att du har ditt höga förtroende i min... Ja, vet inte
och,
vad.
Vet vad jag hörde? Vänta, nu måste jag bara vända mig till Peppa här. För just nu kan vi inte prata med dig, Sissan. Men Peppa, hörde du att Donald Glover och Phoebe Waller-Bridge, alltså Fleabag... Att de gör en serie.
Nej.
Jo. Alltså jag såg nämligen för att han la ut det på typ sin story tror jag, några månader sedan. Och den låg bara uppe jättekort. Men jag hann se den. Och hon var med.
Tur att vi hade Johanna.
Jag ser framför mig en person med jättestort huvud och lite så här krum med mycket bröstkorg.
Har du sett Atlanta?
Alltså, det nej, jag gillar inte det.
Atlanta
jag har börjat se den, men det var inget för mig.
Du får ge den en till
den
chans.
Den är fantastisk. Ja, du måste se den. Den är 5+.
5+.
Lätt.
Ja, absolut.
Kärpe, Cecilia.
Jättebra.
Ja, jag vet inte.
Har just sett Snabba Cash. Den är inte 5+, men jag skulle säga att den är 4. Okay. Alexander Abdalla. Där har vi en också.
Vem är det?
I Snabba Cash.
Jo, jag vet vad Snabba Cash är, men vem är han i Snabba Cash?
Ja, men han är bröllopssjungande yrkesmördare.
Ja, men honom älskar jag också så mycket. Den här ravey-killen fattar jag inte alls. Alltså han är väl trevlig. Nej, men bröllopssångar-killen. Mycket, mycket, mycket förtjust i.
Sissan då?
Ja. Mm. Men jag...
Men du vet ju, hon kommer ju säga att vi vill inte höra Justin Bieber igen. Det var enda anledningen till att hon tog upp det här ämnet för att hon skulle få säga Justin Bieber igen. Ja, men hon vill avsluta med honom igen. Nu kommer hon säga, kan vi stoppa in en låt kanske?
Nej, men alltså det är klart att man skulle gärna ta sig en liten... Man skulle gärna visa den här lilla gobban. Hurra. En slipsten ska dra, så att säga.
Hur går till på en kinekulle?
Ja, exakt.
Nej, men hörni, Harry kul det var
nej,
idag.
Men Johanna, nej, förlåt. Johanna, du har ju inte svarat.
Ja.
Du har ju inte sagt.
Uff, nej, men jag kom inte på något bra, men jag tycker att Peppa hade bra.
Nej, men ta inte
nej, men då säger jag samma som Peppe.
Va?
Jag säger Tom Hardy också.
Okej. Okay. Nu säger jag, okej. Okay. Nu säger jag, alltså jag är för kär i Justin för att det ska kunna bli honom, så att det får bli Obama.
Jaha.
Ja, det är också ett bra
en äldre man.
Vadå, ja. Nej, det är inte för att en äldre man. Det är för att jag tror att de där händerna, det är sammet alltså.
Ja, okej. Okay. Jag köper det.
De där stora labbarna.
Mm. Jag köper det.
Mm.
Hörrni, med den här bilden på hornhinnan tycker jag att vi avslutar den här podden.
Ja.
Mm, det gör vi.
Det gör vi.
Vi hörs mycket snart, hörrni.
Det gör vi.
Tack för att ni lyssnar.
Tack.
Hej då.
Tack.
Hej.